på mitt efternamn höll jag på att säga. Jag sa till Johnny här om 2 veckor sedan att jag är van i mitt eget sammanhang att tala ungefär 30-35 minuter. Går det bra liksom, i liksom, etablerad frikyrklighet anses ju det till och med vara ganska länge. Och han tittade på mig och sa att ja, det går bra om du talar 35 minuter, men jag brukar tala en timme typ. Så det skulle kännas lite kort, och jag kände att det är liksom detta vi menar när vi talar om att Guds rike är redan här men ännu inte typ. Det var ett hallelujah moment. Nima heter jag. Jag bor i Huskvarna, är med i Huskvarna pingstförsamling. Och är 28 år och tog examen förra året. Har studerat teologi ett par år. Fortsätter studera lite på halvfart. Och jag tycker att det är otroligt roligt att få komma hit till er. För att få fira gudstjänst tillsammans. Och få hylla kungars kung tillsammans. Och dela gemenskapen och dela ordet. Och jag har blivit ombedd som sagt att tala utifrån Apostlagärningarnas 8:e kapitel som vi ska läsa om en liten stund. Och jag tänkte när jag läste den här texten att den här texten handlar ju någonstans om att evangelisera. Den här texten handlar ju någonstans om att få dela med sin nästa, det som är liksom kärnan i vårt budskap. Det som är liksom själva hjärtat i den kristna tron, att allsmäktig Gud har stigit ner till världen för att frälsa en syndig mänsklighet. För att frälsa människor som han har skapat till sin egen avbild. Och huvudpersonen som vi kommer läsa om i denna texten heter ju Filippus. Och det handlar alltså inte om Filippus, en av de 12 apostlarna, utan Filippus, en av de 7 diakonerna eller församlingskärnarna som man kan läsa om i Apostlagärningarnas 6:e kapitel. Och bakgrunden är liksom att de kommer, det är några liksom grekisktalande judar som kommer och säger till apostlarna att vi försummas i matutdelningen. Våra kvinnor, det är liksom, det blir inte bra, va? Det blir inte rättvist. De andra får mer bröd än oss och så vidare och så vidare. Och då säger de att vi är satta till att proklamera Guds ord och ägna oss åt bön. Men välj ut liksom en 7 snubbar som har Guds ande över sig, som har vishet och så vidare. Så lägger vi händerna på dem och avskiljer dem, så får de syssla med detta mer praktiska. Men de ska fortfarande vara fyllda av anden, och de ska vara visa, och det ska vara gudsmän liksom. Så de för fram ett par människor då, 7 män som de lägger händerna på och välsignar. Hörrni, jag ska försöka tala lite mer långsamt. Jag berättade det här för en broder innan, att jag predikade i ett sammanhang för ett tag sedan. Och efter predikan så kom en kär syster fram till mig, lite äldre, tryckte min hand, tittade mig djupt i ögonen och sa: du måste besöka en talpedagog. Tack för uppmuntran, syster. Och lite senare i Apostlagärningarna så läser vi att den här snubben, Filippus, han bor i Caesarea. Han har 4 ogifta döttrar som profeterar, och han agerar typ värd för Paulus med resesällskap på deras väg till Jerusalem. I kapitlet innan, kapitel 8 som vi ska läsa, så läser vi om en annan av de här 7 församlingskärnorna som heter Stefanus. Han har stått frimodigt inför stora rådet, inför Jerusalems liksom big shots, fariserna och allt vad det är. Och han har frimodigt proklamerat och bekänt sig till Jesus Kristus. Vilket leder till att liksom han har en lång utläggning. Och han avslutar med att säga att ni är hårdnackade. Ni bara står emot den heliga anden. Ni sysslar med massa dumheter typ. Och de blir lacka på honom och de stenar honom till döds. Vilket leder till att han blir den första kristna martyren någonsin. Och som ett resultat av hans död så läser vi i Apostlagärningarna 8:1 att samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Och strax därefter i vers 4 står det att de som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Och bland de här skingrade så finner vi då Filippus som kommer till en stad som heter Samaria, där han börjar predika om Jesus Kristus. Och det står att männen och kvinnorna i den här staden, de höll sig endräktigt till honom när de såg dem liksom under och tecken som han gjorde i Herrens namn. Och det blir liksom väckelse deluxe i staden. Det är folk som blir helade, och det är folk som blir befriade, och det är folk som blir frälsta från deras synder och döpta och liksom allt vad det är. Och efter en stund så kommer liksom big shots från Jerusalem, Petrus och Johannes ner och lägger händerna på de här nya så att de får ta emot en helig andes gåva och så vidare och så vidare. Och det vi kan se är att Herren använder liksom förföljelsen av sitt folk för att det ska leda till väckelse för sina egna syften, att hans sons namn skulle bli känt och skattat och älskat. Det är liksom inte det långa 6-timmars långa styrelsemötet som blir upphovet till väckelsen i staden, utan det är en brutal förföljelse vars enda mål är att fängsla kristna, mörda kristna. Tankarna förs till en text som jag läste i morse i första Moseboks 50:e kapitel och 20:e vers. När Josefs far Jakob har dött och hans bröder blir liksom livrädda och de tänker att nu när farsan har dött kommer då Josef att hämnas på oss för att vi dummar oss mot honom och sålde honom till slav i Egypten för massa år sedan. Men så tittar han på dem och det står att han gråter liksom, och så säger han att ni menade ont mot mig, men Gud har menat det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Och det är lite samma princip här, att det som det stora rådet och de judiska ledarna och Paulus som ännu inte var frälst, det som de menade till ondo för Herrens församling, det menade Gud till godo för att rädda många människors, inte bara liv, men eviga liv. Ska vi stå upp tillsammans i vördnad inför Gud, i vördnad inför Guds ord? När Bibeln talar, då talar Gud. Och när Gud talar så lyssnar vi i förundran och med tacksamhet, för Gud är inte skyldig oss någonting annat än total tystnad. Jag läser från Apostlagärningarnas 8:e kapitel från vers 26. Hör så Herrens ord. En Herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus han stod upp och han gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till honom, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna göra det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Är det om sig själv eller är det om någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe att predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa, se, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. Och när de hade stigit upp i vattnet så ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus han kom till Astor och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Fader i himmelen, öppna våra ögon så vi ser undren i din undervisning. Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. För Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Så Herrens ängel talar till Filippus och säger liksom att gå ner söderut på vägen mot Gaza. Och by the way, vägen är helt öde, det finns inte en kotte där. Och det är den information som Filippus går, liksom får av Gud. Men i sin allomfattande liksom kontroll över tillvaron så har allsmäktig Gud ordnat så att den här hovmannen ska anlända till samma plats vid samma tidpunkt som Filippus. Och texten säger att hovmannen var etiopier, vilket innebär att han tillhör ett nubiskt rike söder om Egypten typ, där han var ansvarig för drottningens skattkammare. Men det som texten framförallt betonar, och det framkommer inte nödvändigtvis i våra svenska översättningar, men det står en gång i alla fall i våra översättningar att han är en eunuck. Om man liksom jämför lite och tittar så märker man att i själva verket nämns det här 5 gånger av Lukas som är författaren. Han vill verkligen betona att den här mannen var en eunuck, det vill säga han var kastrerad. Och det var inte ovanligt att i antika kulturer att om du jobbade för drottningen, då var du kastrerad. Det bara var på det sättet liksom. Men bland judarna så hade eunucker en väldigt, väldigt låg status med tanke på den föreskrift som vi kan läsa om i 5 Mosebok 23:1.
Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, ska komma in i Herrens församling. Så även om den här hovmannen hade kommit ända från Afrika för att gå på gudstjänst och fira, liksom hylla Herren och så vidare i Jerusalem, i den heliga staden, så fick han enligt gammaltestamentlig lag inte ens släppas in på tempelplatsen. Han var inte välkommen. Och nu vet ju bara Herren om han kände till detta när han påbörjade sin långa resa. Men det är tveksamt om han hade studerat de hebreiska skrifterna tillräckligt noga för att ha koll på sådana detaljer. Utan troligtvis så hade hans långa resa blivit en besvikelse. Han hade liksom fått gå in i den lokala giftshoppen utanför och köpa sig sitt ex av sin Jesaja-rulle och typ sätta sig i sin vagn och påbörja sin långa resa hem igen. Men föga anar han att på denna öde väg så ska allsmäktig Gud gripa in och så ett frö i hans liv liksom, som kommer att inte bara förändra liksom hans livsriktning utan förändra hela hans evighetsdestination. Och möjligtvis så ett frö som kommer att bli en hel nation till välsignelse. Och Gud leder Filippus ett steg i taget utan att avslöja vad nästa steg är. Gå till den öde vägen. Gå fram till vagnen. Det verkar liksom handla om det som vi ibland talar om när vi säger trons lydnad, eller att gå i tro, att ta ett steg utan att riktigt veta vad som ligger framför. Men det handlar någonstans om att förtrösta på Herren och veta att Gud kallar mig inte att gå ett steg om han inte också har ett mål och ett syfte med det. Och Filippus, det står att han skyndar fram. Och han hör mannen läsa från skriften, och han läser inte från vilket skriftställe som helst. Utan han läser den text som Jona läste för oss här i början, det som vi kallar för Jesaja 53. Nu fanns ju inte kapitel och versar på den här tiden, utan det är ju ett senare påfund. Men det är, utan att överdriva, så kan man säga att Filippus möter den här hovmannen just när han håller på att läsa den vid den här tiden mest Kristus sprängda texten som finns i hela Bibeln. En text som har kallats för evangelium enligt Jesaja. En text som uteslutande handlar om Messias och hans försoningsverk i vårt ställe. Jesaja skriver om korsfästelsen 700 år före korsfästelsen. Och ett år efter korsfästelsen så möter Filippus den här hovmannen just när han håller på att läsa den här 700 år gamla profetian om korsfästelsen. Alltså Gud är suverän. Det är, Gud har kontroll. Det här är inte slump. Slump, det är ett hedniskt koncept. Det här är ut i minsta detalj planerat av allsmäktig Gud. Så liksom Filippus frågar lite lättsamt hovmannen, om hajar du det du läser typ? Och han säger att nej, men jag behöver en guide till att haja detta. Hoppa upp på vagnen och förklara vad detta handlar om. Så Filippus hoppar upp. Låt mig nu ställa dig en fråga. När var senaste gången som du delade evangelium med någon som inte tror på och bekänner sig till Jesus Kristus? Johnny, du kan väl börja. Nej, ska. Invändningen att Filippus min sann var evangelist och att vi alla har olika gåvor håller inte riktigt. För den här texten som vi läser säger att hela församlingen i Jerusalem minus apostlarna hade skingrats och delade evangelium där de gick fram. Det vill säga att den här texten zoomar in på Filippus för att ge läsaren ett exempel på vad alla i församlingen gjorde. Filippus är inte unik, utan Filippus är en i mängden. Nu tror jag naturligtvis i enlighet med Efesierbrevet 4:11 att Gud har satt vissa i sin församling till att vara evangelister och att han har satt vissa till att vara detta och vissa andra till att vara någonting annat. Men det betyder naturligtvis inte att det bara är evangelistens jobb att dela evangelium, utan utifrån samma logik så skulle jag ju kunna bete mig som en drummel mot Jona här med ursäkten att jag har inte gåvan att utöva barmhärtighet som nämns i Romarbrevet 12 typ. Det är ju orimlighet in absurdum. Nu är ju dagens gästpredikant pingstvän, så jag tänker att det passar med ett och annat citat från den svenska pingströrelsens förgrundsgestalt och grundare Levi Petrus, som skriver angående denna skingrade församling så här: att de blev icke allesammans predikanter. Det var säkert blott få av dem som predikade i möten och församlingar. Men alla vittnade dem. Alla talade dem om vad de hade varit med om i Jerusalem. Och alla berättade dem vad de visste om Jesus. Och i sin sista predikan som Levi Petrus höll under Nyhemsveckan 1974, som han namngav att vinna en och en, så sa han så här: många har tyckt att jag har varit en väldigt framgångsrik predikant som vann så mycket människor. Men det är väldigt få som jag har vunnit. Det har våra vänner gjort. Det har församlingsmedlemmarna gjort. De har frälsat en och en. Pris ske Gud. Vår Herre gav inte sin missionsbefallning till en elitstyrka, utan han gav den till varenda lem i sin blodtvättade kropp. Varenda andefödd blodtvättad person i detta rum har av universums skapare fått befallning att med sin omgivning dela goda nyheter om vad han genom sin sons liv, död och uppståndelse har åstadkommit för vredesförtjänande syndare. Amen. Och med risk nu för att röra mig en bit bort från texten en liten stund, så vill jag, för när jag läser den här texten och när jag tänker på Guds hjärta för en trasig värld, och det som jag uppfattar vara pulsorden någonstans i den här texten om att dela evangelium med människor som inte känner Jesus, så tänker jag att det finns två böner som jag önskar ständigt ha på mina läppar, som jag tror är nödvändiga för Kristi kropp att ständigt ha på sina läppar. Om vi vill vara ett folk som inte kan låta bli att dela evangelium där vi går fram: Gud, ge mig nit. Och Gud, ge mig nöd. Gud, ge mig nit för ditt namns skull. Jag uppskattar verkligen, broder, den bön du bad här i början. Om att det handlar någonstans inte om oss, utan det handlar om att hans namn skulle bli upphöjt och skattat och älskat och proklamerat och upphöjt. När jag talar om nit så talar jag liksom om en brinnande iver, alltså en förtärande passion på insidan som inte går att släcka. Du vet, ingenting är så viktigt för Gud som Gud. Ingenting är så viktigt för Gud som hans namns ära. I Jesaja kapitel 43 vers 7 så kan vi läsa om att Gud har skapat och format och gjort dig och mig till sin egen ära. Det vill säga, han har skapat dig och mig. Han har gett oss existens så att vi ska tala om hans excellens. Han har skapat dig och mig för att vi ska betrakta honom, förundras av honom och proklamera helt enkelt hur bra han är. Det vill säga, målet och meningen med den som är Guds avbild är just det. Att vara en bild av den som han är en bild av. Att visa på honom. När jag tänker någonstans att när den ilskna ateisten börjar anklaga dig för att tillbe en självcentrerad gud, så behöver du inte säga emot den personen, utan helt enkelt fråga vem annars som skulle stå i centrum. Är det jag? Är det du? Vem ska stå i centrum om inte Gud? Om jag går runt och tror någonstans att hela universum kretsar kring Nima och förvänta mig därför att alla ska behandla mig på det sättet, så kommer du med rätta att fråga Nima, vem tror du att du är? Och den frågan antyder ju någonstans att just nu beter du dig som om du var en mycket viktigare person än du i verkligheten i själva verket är. Det är höjden av arrogans när jag går runt och tror att jag är bäst. På grund av att jag helt enkelt inte är bäst. Av den väldigt simpla logiska anledningen. Men allsmäktig Gud förväntar sig att hela universum ska behandla honom som om han är bäst. Då är det personen som säger, vem är det du tror att du är, som är arrogant bortom ord. För svaret är uppenbart. Gud är Gud. Gud är Gud, och i egenskap av Gud är han den viktigaste, vackraste och mest värdefulla, dyrbara person som finns, inte bara i universum men också utanför universum. Min önskan, min förväntan är inte verklighetsförankrad, men Guds är det. Så till skillnad från dig och mig så förtjänar Gud alla människors oavbrutna uppmärksamhet. Och jag menar någonstans att missionsbefallningen, det är helt enkelt att gå ut och berätta det för människor. Hör vad Herren säger i Malaki 1:11, en text som jag menar borde motivera varenda evangelisationsinsats som du och jag gör. När vi talar om missionsbefallningen så läser vi från liksom slutet av evangelierna. Jag, som fadern har sänt mig så sänder jag er, säger Jesus, det är fantastiskt. Jag har fått all makt i himlen och på jorden, går därför ut, jag lärjungar av alla folk och så vidare. Det är fantastiskt. Predika omvändelse och syndarnas förlåtelse, står det i Lukas, det är fantastiskt. Men jag menar att den här texten också är fantastisk, och det står i Malaki 1:11. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn bli stort bland hedna folken. På alla orter ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, stort ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebaot. I Jesaja 48 läser vi att Gud säger: men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag långmodig så du inte blir utrotad. Jag har luttrat dig, men silver det har jag inte fått. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det. Hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Så hoppar jag över de liksom hundratals texter som talar om Guds ära som hans motivation och hans passion för hela skapelsen och världshistorien, och landar ändå i slutsatsen att hela Bibeln från början till slut, från första Mosebok till Uppenbarelseboken, skriker om Guds passion för hans eget namns ära. Och jag menar att det borde vara någonstans vår största drivkraft. Det borde vara någonstans vår största motivation till att dela goda nyheter med en trasig värld. Att de människor som i talande stund i Göteborg ger tack och ära åt sin egen spegelbild, eller åt någonting annat skapat, skulle omvända sig och ge tack och ära till den enda som rätteligen förtjänar deras tack och ära. Du vet, Nimas frälsning från synd, från synder och från vredesdom är inte ett självändamål. Utan allsmäktig Gud har frälst Nima så att Nima ska kunna göra det som Nima skapades för att göra. Ära sin skapare som i sin godhet, i sin vishet har skapat Nima så att Nima mår som bäst när han ärar honom som mest. Gud ger mig nit. Och Gud ger mig nöd. Gud ger mig nöd. Dyrbara själar. 1812 så var en amerikan som hette Adoniram Judson. Ni vet ju inte jag, ni som är lite mer internationella, ni får ju säga till mig efteråt om jag uttalar hans namn fel typ. Men han var i full fart mot Burma. Han var 25 år gammal och han skulle komma och tjäna i Burma som missionär i flera decennier framåt liksom. Och någon månad innan avfart så fick han liksom ögon för en grann gudfruktig tös som han liksom föll pladask för. Och bara någon månad senare, det var ju ömsesidigt, tack och lov, så liksom bara någon månad senare så skriver han ett brev till den här tjejens pappa för att fråga om hennes hand i äktenskap. Och jag har översatt det här brevet som han skickade till sin potentiella svärfar en månad efter att ha träffat hennes dotter. Han skrev så här: jag frågar dig nu om du kan samtycka till att skiljas från din dotter för att inte mer möta henne i denna värld. Om du kan samtycka till hennes resa till ett hedna land där hon kommer att underkastas de svårigheter och de lidanden som hör till missionslivet. Om du kan samtycka till att hon utsätts för faror på havet och det sydindiska klimatets dödliga påverkan. Och för alla sorters behov och nöd och förnedring och förolämpning och förföljelse och kanske en våldsam död. Kan du samtycka till allt detta? Och lyssna nu. För hans skull som lämnade sin himmelska boning, dog för henne och för dig. För odödliga själars skull som går förlorade. För Sion och för Guds äras skull. Kan du samtycka till allt detta i hopp om att snart få träffa din dotter i härlighetens värld. Med en rättfärdighetens krona som lyser av lovprisets bifall. Som ska ljuda till hennes frälsare. Från hedningar som genom henne har blivit frälsta från evigt ve och förtvivlan. inte så där superromantiskt. Och i alla hjärtans dag. Det var ju liksom inte någon blomma som man försökte muta pappan med. Kan du tänka dig att skiljas från din dotter? Du kommer aldrig mer träffa henne. Hon kommer förmodligen dö en våldsam död och så vidare. Hon dog. Farsan, han var en gudsman. Han sa ja. De åkte mot Indien och sen mot Burma. Några år senare. Först förlorade de 3 barn på missionsfältet. Några år senare dog Ann. Han gifte om sig efter ett tag med en kvinna som hette Sara. Och även hon blev sjuk i Burma och dog sedan i USA. Varför då? För Guds äras skull och för odödliga själars skull som går förlorade. Det verkar som att den här poletten hade trillat ner, att de goda nyheterna, de är inte bara goda nyheter, men de är också akuta nyheter. Det verkar som att den här poletten hade trillat ner hos Adoniram och Ann och Sara och allt vad de hette. Liksom att den hedning som inte har sitt namn funnet i livets bok, i lammets bok på den yttersta dagen, den kommer gå evigt förlorad. Det här är viktigt, det är inte bara någonting som vi läser om. Utan det är någonting som spelar roll, inte bara här och nu, utan för en kommande tidsålder. Det verkar som att den poletten någonstans hade trillat ner. Det vid Petrus, han sa att om du tänker på hur dyrbar en själ är i Guds ögon, hur ivrig skulle du ej då vara att vinna den för Gud? Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 9:2 i fråga om sina landsmän som inte känner Gud, att han har stor sorg och ständig vånda i sitt hjärta för dem, och att han till och med skulle vara villig att stå fördömd i Guds ställe, eller fördömd av Gud i deras ställe, om det kunde innebära att de kunde känna Kristus. I hans ställe lite senare så skriver han: bröder, mitt hjärtas önskan, min bön till Gud för dem, det är att de skulle bli frälsta. I Filipperbrevet så kommer han tillbaka till samma tema. Han säger: vad jag ofta har sagt, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Sorg, vånda, önskan, bön och tårar. Kan ni se Paulus nöd för de här själarna? För fler sömlösa nätter, Kristi kropp. Mer skrapsår på våra knän. Fler fällda tårar för en trasig värld som går förlorad. Spurgeon, ja, du vet, citerar man en pingster måste man ju citera en baptist också, tänker jag. Så jag gör det liksom. Spurgeon, han sa att om syndare måste bli fördömda, låt dem åtminstone snubbla in i helvetet över våra döda kroppar. Om de måste gå under, låt dem då gå under med våra armar kring deras knän, medan vi bönfaller dem att stanna. Om helvetet måste fyllas, låt det då fyllas under våra tänders ansträngningar, och släpp inte taget om någon som inte har blivit varnad och bedd för. Älskade församling, låt oss be och ropa till Gud. Ropa oss hesa om nit för hans namns ära och nöd för dyrbara själar skapade till allsmäktig Guds avbild, för vilka Kristus led och dog. Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe att predika evangeliet om Jesus för honom. Du vet, det är inte ovanligt, jag vet inte hur det är för dig, men i sammanhang som jag rör mig och har rört mig liksom, så är det inte ovanligt att höra människor säga att du behöver inte ge en massa argument eller ha svar på alla frågor, utan dela bara ditt enkla vittnesbörd om vad Gud har gjort i ditt liv, för ingen kan ta din upplevelse ifrån dig. Och den bakomliggande tanken här är ju någonstans att eftersom att erfarenheter och upplevelser är subjektiva, så är det ingen som kan komma och säga till dig att du har fel när du säger det där. Du ska inte säga så, för det är inte rätt. Vem kan tala om för dig att det du känner liksom någonstans är fel? Och jag tänker att tanken är ju god och det där låter ju bra. Men problemet med det resonemanget är ju att det bygger på exakt samma hedniska resonemang som genomsyrar hela vårt nutidssamhälle. Det vill säga att det som är rätt för mig är rätt för mig, och det som är rätt för dig är rätt för dig. Det som är sant för mig är sant för mig, det som är sant för dig är sant för dig. Och kom inte hit och säg till mig att jag har fel. Jag håller naturligtvis med om att man inte behöver ha en massa klyftiga resonemang för att vinna sin nästa. Och att man behöver ha 50 svar på 50 frågor. Det är inte nödvändigt. Men vet du vad? Samtidigt är det faktiskt så att inte ens mitt vittnesbörd är nödvändigt. Utan Romarbrevet 1:16 säger att evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Människor går runt i vår värld och tror någonstans att de är på en trevlig cykeltur på landet. Evangelium, Guds ord, säger till människor, du är inte på landet. Du är på motorvägen. I Tyskland. I fel fil. Du har inte en hjälm på huvudet. Din ratt är sniare än sniast. Du har däck. Punka i båda däcken. Du är i fel fil. 50 meter framför dig kommer en lastbil. Du kommer att krossas. Vårt jobb är att förkunna evangelium. Jag satt och läste häromdagen. Första Korintherbrevets andra kapitel. Och bara drabbade mig den här Paulus långa utläggning om Kristus som Guds vishet. Som är inte uppenbarat för världen. Men som är uppenbarat för oss som blir frälsta. Och det verkar någonstans som att. Det som är vårt uppdrag, det som är liksom det vi ska göra, det är att öppna vår mun och säga ord. Inte framförallt om våra klyftiga liksom resonemang, inte framförallt om våra kraftiga vittnesbörd, inte framförallt en massa kloka råd, utan goda nyheter och lita på att allsmäktig Gud i evighet förgången har bestämt sig för att när goda nyheter proklameras om vad han har gjort genom sin sons liv och död och uppståndelse, när vi berättar om inkarnation och försoning och uppståndelse, så kommer han agera övernaturligt och resa upp andliga lik. Det var inte goda råd som väckte dig från den död du låg i på havsbotten, utan det var goda nyheter om vad han har gjort. Första Korintherbrevet 1 skriver aposteln: Kristus har inte sänt mig för att döpa, men för att predika evangeliet. Inte med vältalig vishet, så att Kristi kors förlorar sin kraft. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft. En Guds kraft. Den engelska översättningen av Romarbrevet 12:17 säger: Faith comes by hearing. Och det närmsta vi har som är ändå bra på svenska är nog Nu-bibeln, som säger att tron kommer av att höra budskapet, och budskapet hörs i kraft av Kristi ord. Alltså betoningen i Paulus resonemang ligger på att vi ska höra. Jag är övertygad om att en orsak att så många av oss idag försummar att dela evangelium med vår nästa, det är att vi, även om vi aldrig skulle uttrycka det så, någonstans har fått för oss att det är vår mänskliga övertalningsförmåga som kommer leda till ett gensvar. Nu är det naturligtvis så att en människa aktivt behöver gensvara på evangelium. Men det var allsmäktig Gud som agerade när Filippus la ut hans ord för eunucken. Det är allsmäktig Gud som agerar lite senare i Apostlagärningarnas 16 kapitel, när evangelium kommer till Europa och de är i den här staden Thyatira, och det står att det kom några förnäma kvinnor. En av dem hette Lydia, de handlar med purpurtyger och allt vad det är. Och Paulus och grabbarna Lukas, de börjar förkunna evangelium, står det. Och de här kvinnorna lyssnar, betonas att de lyssnar, och så står det att Gud öppnade Lydias hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Det vill säga, vårt uppdrag är att öppna munnen och någonstans lita på att Gud, han är väldig till att öppna hjärtan. Vet, jag har skrivit så många, nu ska jag säga någonting som skulle kunna vara lite kontroversiellt, va? Men jag har skrivit så många böcker och blogginlägg om evangelisationsstrategi och diverse taktiker. Och gör detta och detta och 7 steg till större frimodighet. Och liksom, jag vet inte, 15 nycklar till framgångsrik evangelisation typ. Det räcker att gå in i den kristna bokhandeln, så finns det en hel uppsjö av böcker. Vissa av dem är säkert bra. Jakob, du har skrivit en jättebra bok om detta. Men min övertygelse, vet ni vad, fram med anteckningsböckerna, för nu ska jag dela den sanna nyckeln till framgångsrik evangelisation. Nyckeln till framgångsrik evangelisation är evangeliet. Nyckeln till framgångsrik själavinnande är det proklamerade budskapet om Kristus som korsfäst våra synder och uppstånden igen ifrån de döda. Under det första kristna kyrkomötet, som vi kan läsa om i Apostlagärningarnas 15 kapitel, så ställer sig Petrus upp och han börjar Tala inför bröderna och säger: ni vet bröder att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Innan du kan tro med ditt hjärta, innan du kan bekänna med din tunga, innan du kan böja dina knän, så måste du höra med dina öron. Så måste du höra med dina öron. Jag menar naturligtvis inte att det är kört för alla döva på planeten. Men det verkar finnas en nyckel. Hovmannen hörde Filippos utläggning och Lydia lyssnade till Paulus förkunnelse. Därför blir jag lika provocerad varje gång jag hör någon säga, eller jag läser någon bok när någon klyftig predikant säger: preach the gospel if necessary, use words. Predika evangeliet, och om det blir nödvändigt, använd då ord. Och den bakomliggande tanken är att lev ett liv som är så härligt och så skinande att ord blir överflödiga. Och det som stör mig med detta är att någonstans det låter så klyftigt och det låter så bra liksom, och det skrivs ut lite kursivt och laddas upp mot svart bakgrund på Instagram och avslutas med tre punkter och man ska bara tänka: wow, vad vackert. Problemet är ju att det bara bekräftar dig och mig i vår redan befintliga bekvämlighet och människofruktan som säger att det viktiga är bara att du är bussig. Nej, det viktiga är att du berättar om Jesus och att du är bussig, och tack och lov så finns det inte minsta hint till motsättning däremellan. Naturligtvis måste våra liv vara synkade med vårt budskap. Naturligtvis måste våra handlingar gå hand i hand med vår bekännelse. Men älskade vän, ingen reporter anställd av SVT kan liksom ställa sig och berätta om vad som händer i Vita huset genom att hjälpa en gammal dam över gatan. Hela grejen med nyheter är att de ska proklameras. Hela grejen med nyheter är att de verbalt ska förkunnas. En teolog som heter Frederick Dale Bruner har sagt att det är så egocentrerat att tro att våra liv genom sig själva, utan tal som pekar bort från våra liv, skulle proklamera långfredagen och påsken. Vem tror vi att vi är? Ingen människa kommer få reda på att Gud blev människa, levde ett fullkomligt liv, dog en ställföreträdande död, uppstod på tredje dagen, steg upp till himlen, ändå ska komma tillbaka för att döma världen, och att Jesus Kristus är enda vägen till gemenskap med Gud genom att jag diskar min arbetskamrats tallrik. Jag vill uppmuntra dig att diska din arbetskamrats tallrik. Det är fantastiskt. Det kan leda till underbara samtal. Men förr eller senare måste någonting sägas och måste någonting höras. Och förstå, kan frälsning äga rum. Verbal kommunikation är en central del i missionsbefallningen. Så älskade vän, se till att berätta om Jesus. Det är liksom dit jag försöker komma. Det är liksom det som jag uppfattar är ärendet här någonstans. Den spik jag vill slå på, att se till att berätta om Jesus. Om ett blodigt kors. Om bortrullad sten. Och en ockuperad tron. Och fortsätt be för skarorna och fortsätt be för väckelse i Göteborg och ut över landet. Men kom också ihåg att Gud kallade Filippus ut från väckelsen i Samaria och in på den öde vägen. Mitt i den här glädjen som rådde där, mitt i liksom det här wow, folk blir fyllda av anden och folk blir helade och går och jag vet inte vad då, så hör han en stilla röst som säger: gå ut mot den öde vägen, Filippus. Gå ut till det tomma intet, Filippus, för där är just nu en eunuck som behöver få höra evangelium. En eunuck som inte bara färdes på en öde väg, men också på en bred och befolkad väg som leder till fördärvet. Gå till den öde vägen, Filippus. Honom vill jag åt. Honom vill jag ha. Han är på väg från Jerusalem där han förmodligen har mötts av föraktfulla, nedseende blickar. Honom vill jag ha, Filippus. Så han sände sin tjänare ut på den öde vägen. I Efesierbrevets andra kapitel så skriver Paulus att vi är skapade av Gud. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Och några kapitel senare i Paulus utläggning om vapenrustningen så säger han: sätt som skor på era fötter den beredskap eller den beredvillighet som fridens evangelium ger. Där Gud har förberett gärningar, handlingar som du och jag ska vandra i. Så sätt som skor på dina fötter den beredvillighet, den mentalitet som fridens evangelium ger. Jag har tappat räkningen på antalet gånger som jag har fått predika evangelium för någon kollega efter att ha bett halvslaskig så här på morgonen på väg till jobbet. Gud, öppna gärna en dörr för ditt ord idag. Och min enkla övertygelse att det handlar inte om att jag skulle vara någon evangelist eller någonting annat sånt. Jag uppfattar inte att jag är det. Det handlar inte om att jag är så väldigt brinnande eller någonting annat. Utan jag har en väldigt mer fundamental och grundläggande övertygelse. Där Gud är mycket mer mån om att nå människor än vad ni med. Gud är väldigt mycket mer mån om att nå människor med budskapet om sin son än vad du och jag är. Jag ska börja gå mot avslutningen. Jag har bara 12 punkter kvar. När eunucken hade blivit döpt, säkerligen till änglars jubelrop, för Jesus säger i Lukas evangeliets 15 kapitel att det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig. Då läser vi att han fortsatte glad sin resa. Jag älskar den formuleringen, han fortsatte glad sin resa. Mötet med Jesus resulterar i glädje, ja. När evangelium korrekt förkunnas så leder till syndanöd och sorg och smärta över befintligt tillstånd. Men det är inte meningen att det ska stanna där, utan det är meningen att det ska leda till glädje och tillfredsställelse och njutning och frid. Du vet, mötet med Jesus Kristus sätter ett fånigt leende på våra läppar. Enligt gammal kyrkotradition så kom den här hovmannen hem till sitt hemland och förkunnade evangelium, och den ortodoxa kyrkan i Etiopien menar sig härstamma från den här mannen. Det kan inte vi veta någonting om. Det vi kan veta är att Bibeln nämner inte honom igen. Jag har en tes, en gissning. Nu ska ni vara, ni vet, nu är det inte Herren som talar, utan nu är det Nima som talar. Att om man läser lite mellan raderna, låt mig omformulera mig, om man fantiserar fritt så tänker ändå jag att det är inte helt orimligt att efter att han har blivit döpt, hovmannen, efter att han har satt sig i sin vagn och påbörjat sin långa resa hem igen glad, efter att ha fått tag på den här liksom fantastiska bibeltolkningsnyckeln att alla skrifter handlar om Jesus. Det är han, min nyblivne frälsare, det är honom det handlar om, det handlar inte om någon annan. Efter att få tag på detta i sitt liv så tänker jag att det är rimligt att han fortsatte läsa i sin Jesaja-rulle. Det är liksom inte så här, ah, det är långsökt. Nej, det är inte långsökt. Filippus hoppar upp i vagnen, han håller på att läsa Jesaja 53. Och jag tänker att utifrån sin nya förståelse så fortsätter han läsa. Om så är fallet så innebär det att det kan inte ha dröjt mer än 15-20 minuter tills han kommer till det ställe i Jesaja som vi idag kallar för Jesaja 56. Jag ska läsa vers 3, 4, 5. Från Jesaja 56. Häng med i din bibel om du är med. Jesaja 56, 3 och 5. Jesaja skriver så här. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska eunucken säga, jag är ett förtorkat träd. Ty så säger Herren, de eunucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund, och dem ska jag ge i mitt hus och inom mina murar ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Här är ett gammaltestamentligt löfte om en bättre deal i framtiden. Ett löfte om att både främling och eunuck och den här mannen, han var både och, inte längre ska exkluderas från Herrens församling, utan få en välsignelse bättre än söner och döttrar. Ett namn som aldrig någonsin ska utplånas. Vet, jag undrar om Herren i sin försyn lät den här eunucken läsa de här orden minuter efter att han hade adopterats som en Guds son och fått sitt namn skrivet i livets bok i himlen. Jag slår vara om att brodern i så fall började nynna. Här erbjuds nåd åt syndare och dubbelt för de sämsta. Här finns det hjälp för stackare. De sämsta blir de främsta typ. Du vet, det finns ett sammanhang, det finns en församling där sociala, kulturella, etniska, fysiska gränser tvättas bort i lammets blod. Det finns ett kors nedstängt med rött som kan göra din svartaste fläck vitare än snö. Jag ska avslutningsvis läsa två verser från den text som Jona läste här i början och som eunucken läste när han mötte Filippus. Hör för andra gången idag profeten Jesajas beskrivning av världshistoriens viktigaste händelse. Jesaja 53, vers 5 och 6. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. På grund av Golgata kors exkluderas ingen som kommer till Herren med insikt om sitt behov av försoning och förlåtelse. Utan Jesus Kristus säger i Johannes 6, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det här är vårt vittnesbörd. Det här är vårt ärende till en trasig värld, och därför stämmer vi bestämt, högljutt, dedikerat och passionerat in i aposteln Paulus ord. Men vi predikar Kristus som korsfäst. Amen. Allsmäktig Gud, vi prisar och ärar och lovar dig. Du är så bra här. Du är så bra. På alla sätt och vis. Du är god. Och du är vacker. Och du är skön. Och du är fullkomlig. Fullkomlig. Det finns ingen som du. Det finns ingen tillfredsställelse. Ingen njutning. Ingenting som kan jämföras med glädjen att få tillhöra dig. Och ha gemenskap med dig genom din sons utgjutna blod. Och jag ber att det skulle vara en glädje i våra liv. Som inte bara stannar i våra egna liv, men som flödar över här. Som flödar över till en trasig värld. Som flödar över till människor skapade till din avbild. Som du älskar, Herre. Så nu ber jag, Fader i himmelen, att du skulle fylla oss med nit för ditt namns ära och nöd för dyrbara själar. Skapare genom dina händer. Jag ber, Fader i himmelen, att du den kommande veckan och den kommande veckorna skulle ge oss förutsättningar och möjligheter på ett naturligt sätt att få dela evangelium med vår nästa här. Att kunna känna oss trygga, att det handlar inte om att ha svar på alla frågor. Det handlar inte om att ha ett jättekraftigt vittnesbörd som låter sentimentalt och allt vad det kan vara. Utan om att berätta ett enkelt budskap om din son som korsfäst och uppstånden igen ifrån de döda. Och upprättelse och försoning för varje människa. Ära till ditt namn, allsmäktig Gud. Ära till ditt namn. För Jesu namn. I Jesu namn. Amen.